Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Ja, kul och säger också kul då som Gunnbjörn. Kul att vara här hos er ibland. Det kändes som det var ett tag och jag vet inte om en del av er känner mig ju inte. Roland Spjut heter jag och har i många år jobbat tillsammans med Håkan i vår teologiska utbildning ALT. Tillhör ju Hyljepackkyrkan i Malmö, så det är ju inte så ofta jag är i Landskrona. Men det är väldigt härligt. Det är som lite komma hem till sin egen församling också, att komma till er. När jag frågade Håkan om jag skulle predika om och om ni har något tema, så föreslog Håkan att vi kan gärna stanna upp i den här perioden i kyrkoåret. Jag vet inte om ni följer med, men ni har ju alla firat påsk för ett tag sedan, va? Och sen är ju den här 40 dagars perioden mellan påsk och Kristi himmelsfärd, när Jesus lyfts upp och tas bort till himlen. Lite speciella 40 dagar. Och för lärjungarna, tänker jag, måste det här varit väldigt speciella och viktiga dagar. De hade nu kanske 2-3 år vandrat med Jesus. Han har varit fysiskt vid deras sida. De har brottats och funderat på mycket, men de behövde ju aldrig tveka på att Jesus var där. Det var fysiskt, det var verkligt. Och nu har han dött, katastrofen, han har korsfäst, han har begravits. Men lever han? Och hur ska man nu umgås med Jesus när han inte längre är fysiskt närvarande? Hur ska man lära sig umgås med Gud och Kristus när hans närvaro är osynlig? Och kanske behövde de här 40 övergångsdagarna för att lära sig leva med Jesus som osynlig. Och det här är ju spännande dagar, för det är ju vår situation. Att vi tror och lever och relatera till en Gud som vi inte kan se fysiskt. Så det här, tänker jag, några dagar här, 40 dagar, som är värda att stanna upp för och reflektera. Och inte minst Johannes evangeliet har ett antal väldigt spännande berättelser om lärjungarnas möte med den uppståndne under de här 40 dagarna. Och en av de här berättelserna som har fascinerat mig mycket är berättelsen om hur Thomas möter den uppståndne. Och jag ska läsa om det ifrån Johannes evangeliet 20 kapitel. Jag vet inte om Olof har fått upp det där eller du. Här kommer det. Ja, bra, då behöver jag inte ta på mig glasögon. Jag har... Som lärare och som predikant, jag har ju alltid vant mig vid att utgå ifrån PowerPoint, och det som är min utkast också. För då behöver jag inte glasögonen. Men idag vill jag inte ha en PowerPoint. Så jag måste upp och ner med glasögonen, ni får inte störas av det. Men vi kan läsa texten tillsammans här. En av de 12, alltså en av de 12 lärjungarna, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. Och det bakgrunden här nu är ju alltså att Jesus uppenbarar sig söndagen efter korsfästen för lärjungarna. De får se honom mitt i, han säger, står mitt ibland dem och säger frid med det. Men Thomas är inte med när det händer. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång. Alla andra berättar om vad som har hänt, men du var inte med när det hände. Så var det för Thomas. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men Thomas sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med den här gången. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglerade och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida, tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Och i den senare gruppen kanske vi tillhör de flesta av oss. Det är ju inte konstigt att Thomas tvivlar. Det är inte lätt att tro att någon som man har sörjt och sett plågas och döds och begravts, att den personen lever igen. Det är inte konstigt att han tvivlar. Thomas tvivlar ju inte på att Gud finns och Guds existens, utan tvivlet handlar ju om Jesus. Kan han verkligen leva? Jag kan inte tro det. Och det är ju liksom den här utmaningen som den här predikan också vill reflektera över. Utmaning att kunna tro på någonting som man inte ser. Det är inte bara enkelt. Och brottningen med att leva tillsammans med en Gud som inte fysiskt kan se, den har ju människor haft i alla tider. I vår tid så blir ju den där kampen oftast frågan: finns Gud eller finns inte Gud? Kan man tro att Gud finns? I de flesta kulturer i världen och genom historien så har det varit en självklarhet. Att Gud finns, den andliga verkligheten är verklig och finns. Men då brottas man med andra saker. Luther, han kämpade med, han visste ju att Gud finns, men hans kamp var ju: kan Gud acceptera mig och älska mig? Duger jag inför Gud? Det var hans stora tvivel. Och Augustinus, om man tar de här kända personligheterna, han var helt övertygad om att den andliga världen finns, men han kunde inte tro att den andliga världen handlade om Bibeln och Jesus, för han tyckte det var alldeles för banalt och kroppsligt och begränsat. Men sen höll han på att kämpa i massa år att försöka komma i kontakt och öppna sig för det andliga och lyckas aldrig, liksom nå aldrig fram förrän den dag han stupar uttröttad vid korsets fot och upptäcker Jesus igen. Men kampen liksom, tron, brottningen med umgås med osynlig Gud, det är på något sätt någon utmaning som alla vi människor har med oss. Och Thomas, för honom handlar det nu om: är det verkligen sant att Jesus lever och har uppstått? Han får ju namnet tvivlaren. Det är ju inte så att, och det är ju lite, antagligen lite orättvist, för det verkar ju inte vara så att Thomas är någon väldigt velare och tveksam typ. Det berättas i Johannes kapitel 11 när Jesus har varit i Jerusalem och så får han besked om att en nära vän till dem, Lazarus, är dödligt sjuk. Och Jesus säger att vi måste gå tillbaka, han bor ju då utanför Jerusalem. Och Jesus säger att vi ska gå tillbaka till Jerusalem. Och då säger lärjungarna till Jesus: det kan vi ju inte göra. Du vet ju att de judiska ledarna och Herodes, som försöker ju döda dig. Inte ska vi gå tillbaka till Jerusalem, det är ju självmord. Och då är Thomas en av de få sakerna som står om Thomas utöver den här texten. Så står det så här i Johannes 11:16. Thomas, som kallade tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: låt oss gå med för att dö med honom. Här finns ingen tvivlare. Han är till och med villig att gå i döden tillsammans med Jesus. Men inför korsfästelsen och uppståndelsen så känner Thomas: jag kan inte tro om jag inte fått känna det påtagligt. Vad är det som händer? Vad handlar Thomas tvivel om? Och hur möter Gud det? Låt oss leva oss in i Thomas lite först innan jag tar det sen till våra egna liv. det första som, när man tittar på den här texten, det första som är ju så vackert i den här texten, det är ju hur möter Jesus Thomas tvivel? Thomas har sagt till de andra lärjungarna att får jag inte känna Jesus kroppsliga sår så kommer jag inte tro. Och det är ju så vackert att när sen Jesus kommer till dem så visar sig att Jesus vet om. Jesus vet om det redan. Det är inte så att när Jesus kommer så måste Thomas säga att ja du Jesus, jag var lite tveksam men om jag får sticka fingret i dina sår så kommer jag tro. Jesus har redan hört hans tvivel. Jesus vet redan om vad Thomas brottas med. Och det vackra är ju att han möter honom och svarar på hans bön och längtan. Det är väldigt, Jesus sätt att möta Thomas tvivel är väldigt nådefullt. Och det är väldigt skönt för oss människor att Jesus möter oss på det sättet. Inte med fördömelse, inte med anklagelse, utan med nåd och barmhärtighet. Det är ju två saker här. Och jag nu spekulerar lite, men en sak, vad är det han tvivlar på och vad är det som hände i mötet med Jesus? Kan det vara sant att Jesus uppstånden och lever? Ni ser Thomas reaktion när han har fått möta Jesus och sticka fingret och handen i hans sida, så ropar han. Och det här är nog den, i evangelien är det här första gången det händer att en människa faller ner för Jesus och säger Gud, Jesus, min Herre och min Gud. Och vi glömmer ju bort vilken revolution det här är. Att han som de har gått tillsammans med och levt tillsammans med, en människa som är född i Nazaret, nu faller Thomas ner inför honom och säger min Herre och min Gud. Thomas hade ju varit med, det var ju den texten jag läste i Johannes evangeliet 11 innan, att Lazarus dog när Jesus väckte upp honom till livet igen. Men det fanns ju ingen människa som föll ner för Lazarus och sa min Herre och min Gud. Det var ju människa som återvände till det mänskliga livet. Men när Thomas står inför den uppståndne Jesus så inser han att Jesus är inte bara en människa som återvänder till livet, utan han är Guds närvaro. Detta är ett möte med Gud. Jag står inför det gudomliga. Det osynliga som vi inte kan se och kontrollera. Men här står jag inför det gudomliga. Du är min Herre och min Gud. Och hur ska man kunna leva med Jesus? Hur ska Thomas kunna leva med Jesus när han inte längre kan ha honom fysiskt bredvid sig och vandra tillsammans med honom? Jo, det är ju därför att han är gudomlig. Han har blivit förenats med det gudomliga så att Jesus nu kan finnas överallt och i alla tider och hos alla människor. Min Herre och min Gud. Men jag tänker att Thomas tvivel kanske handlar också om inte bara är Jesus verkligen uppstånden eller inte. Och här, nu börjar jag spekulera. Det här står ju inte i texten. Så man måste ju alltid fylla i lite som predikant. Men nej, så är det. Nej, men jag tänker, vad handlar Thomas tvivel om? Jag tänker det är också en annan dimension i det. Att han har ju älskat inte bara Jesus utan bara Jesus förkunnade om Guds riket. Jesus förkunnelse om Guds riket, det var ju det han drömde om. Att det är sant att Gud är god och barmhärtig. Att det är sant att Gud segrar, inte genom att krossa fienden, utan genom att älska fienden. Att Gud har makten att hela och upprätta människor. Det var ju det riket som gjorde att jag följde Jesus. Det var ju därför jag var beredd att gå till Jerusalem och dö. Därför att det är riket jag ville ge mig till, det riket. Och tvivlet måste ju då, tänker jag, hos Thomas handla också om detta. Var det bara en vacker illusion? En sån där vacker dröm som bara är orealistisk och aldrig blir någonting utav. Kan jag fortfarande tro på Jesu Guds rike eller inte. Så jag tycker det, jag tänker så här, när Thomas säger att jag måste få känna dina sår, Jesus. Det är som att Thomas säger, nej men jag är inte intresserad bara om du lever och är någon andlig person som har besegrat döden. Utan jag måste veta, Jesus, att det är samma Jesus som jag har gått med. Jag måste veta om det är sant det jag trodde på. Kan jag fortfarande lita och tro på ditt rike? Är du samma Jesus och är det samma barmhärtige fader som jag fortfarande kan ge mig hän till? Det här är ju, om man nu tar det till oss själva, så tänker jag i förhållande till våran egen utmaning att lära oss leva tillsammans med Jesus, som är en Gud som inte kan se och ta på det osynliga, så är ju det här också en väldigt avgörande punkt. Vem är det? Vem är det vi ska tro på? Vem är Gud som vi ska följa och tro på och som vi kan tvivla på? Jag menar, det gudomliga, det Gud och Guds osynliga närvaro, det finns ju i hela världen och i hela universum, och alla människor på ett eller annat sätt känner ju av den där gudomliga andliga närvaron. Alla kulturer genom historien har på något sätt vetat om den här osynliga andliga närvaron som genomtränger tillvaron. Men frågan är, vem är det? Vem är Gud? Vad är sanningen om det gudomliga? Och det här är ju en av de största sakerna i den kristna tron. Att när Thomas ska lära känna Gud, så gör han det genom att sätta fingret i Jesus sår och i handen i hans sida. Att den Gud jag tror på är en Gud som är märkt med de här såren. I Uppenbarelseboken kapitel 5 står det att Johannes tittar in i den himmelska världen och ser Guds tron. Och vid Guds tron så ser han Jesus som ett lamm som ser ut som det var slaktat. Det är som att de här såren på något sätt inte bara tillhör människan Jesus under några dagar, utan det är en del i vem Gud är i evighet. Den Gud vi tror på är en Gud som är så full av kärlek och barmhärtighet så att han är villig att bära allt för att vi ska kunna leva i relation till varandra. Vem är det vi tror på? Avgörande i förhållande till tvivel. Vad är det jag tvivlar på? Och vad är det jag utmanats att tro på? Men det är ju, man kan ju som Thomas samtidigt känna, ja, det är väldigt vackert. Men är det sant? Går det att tro på? Går det att tro på Jesus och den här fantastiska visionen av vem Gud är? Jag kan inte tänka mig att någon kan erbjuda en vackrare bild på Gud än vad Jesus Kristus erbjuder oss. Men kan det vara sant? Och det är ju sant enbart om det stämmer det Thomas säger, att Jesus Kristus också är min Herre och min Gud. Att han verkligen tillhör vem Gud är. Att han är Gud. Att han tillhör den här gudomliga verkligheten som vi inte kan se och ta på. Jag menar, ibland så blir det ju liksom här lite, när man möter de som inte tror och som anklagar en, hur kan du tro på någonting som du inte kan se? Det är som man tänker att Gud skulle vara någon gubbe och sitter någonstans uppe i himlen som man borde kunna titta på om man finns. Men Gud är inte en gubbe som sitter på något moln, utan Gud är någonting mycket större. Gud är ett ljus, ande och verklighet som är bortom det vi kan ta på, känna på och smaka på oftast. Även om det är ju fascinerande samtidigt hur ofta, hur många berättelser det finns, i parentes, om människor som likt Thomas faktiskt fått nåden att i visioner och annat faktiskt se Kristus igen. Det är ju spännande att läsa om. Men för de flesta av oss så handlar det om det Jesus säger. Saliga de som inte har sett men ändå tro. Att lära sig umgås med Gud utan att fysiskt ha sett Gud. Och hur gör vi det? Vad är det som kan stilla vårt tvivel? Som kan göra att vi kan komma till ro och i trygghet i tron? Jesus är Guds närvaro och Guds närvaro drabbar oss på massa olika sätt. Gun, bjöd du i din bön. Så bad du om utifrån våren och Guds närvaro i skapelsen. Jag tror det är, du är inte ensam. Jag tror vi är väldigt många som delar det där. Man går i naturen och känner att det här är inte bara vackert. Här möter jag någonting som är större. Någon närvaro, någonting som är större som gör att den här världen är så vacker. Man kan känna det ibland i sitt inre i någon starka känslor och erfarenheter. Inte minst det ibland när man känner att krafterna är slut och man inte orkar mer. Och så möter man någon kraft som upprättar och ger ny styrka. Så man känner att det var någonting annat. Det var inte bara jag själv som tog mig i kragen utan jag möttes om någonting annat. Vi är ju olika. Jag är ju hjälplös akademiker, höll jag på att säga. Jag läser och möter ofta Gud i läsningen. Det var så jag lärde mig att fatta vad nåden var. Att jag läste en bok. Och jag kommer ihåg för många år sedan när jag var ung och kämpade med hur ska jag förstå Bibeln och Bibeln som Guds ord. Jag kände att det håller inte längre. Det är för mycket motsägelse. Det är för mycket. Ja, men tänk på hur NT citerar GT. Det här kan inte vara Guds ofelbara ord. Och sen satt jag och kämpade och tragglade med en tjock bok på engelska som jag inte riktigt förstod. Och sen plötsligt möter jag frasen där författaren säger men Guds ord är ofelbar i sitt syfte. Och jag vet inte om det är det bästa uttrycket. Men det där var som mig, för mig då liksom, plötsligt så exploderade det. Och det är inte samma sak som exempelvis att man sitter med en elektrisk apparat som inte funkar, man ska försöka lösa den. Och sen lyckas man. Titta, nu funkar det, den här glädjen över att du löst ett problem. Och i sig skulle jag lyckas laga någon sån här elektrisk manik så är det kanske ett gudsbevis för det. Det klarar jag aldrig av. Min fru tar över. Nej, men det som händer är liksom inte det att man sitter intellektuellt och löser ett problem och sen får man ett svar. Utan det är som att man inser att jag har stoppat in Bibeln och Gud i en för liten box. Jag har försökt trycka in Gud i någonting som gör Gud mindre. Och så exploderar den där boxen. Och fönstren öppnas. Och jag möter någonting som är större och vackrare. Det osynliga kommunicerar med oss. Och oftast handlar ju det här om bön och bibelläsning. Att vi pratar med Gud. Och inte bara att vi sitter och pratar med Gud. Utan den här märkliga erfarenheten att någon kommunicerar med mig. Talar till mig. Säger någonting in i mitt liv på olika sätt. Men det Jesus framför allt lämnar efter sig. Det är ju en gemenskap. Gemenskapen, församlingens betydelse. För att vi ska lära oss upptäcka Gud och umgås med varandra. Tänk att få fira gudstjänst tillsammans. Få lovsjunga Gud tillsammans. Få be tillsammans. Vilken medicin mot allt det i vår samtid och som vill få oss att glömma bort Gud. Tappa bort Gud. Att få mötas och fira gudstjänst tillsammans är en fantastisk styrka. För att inte bara påminna oss utan få erfara det stora i att Gud finns. Och att Gud kommunicerar med oss. Det är inte så lätt alltid att tro utan att se som Jesus säger. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Och på ett sätt kanske jag bara vill skicka med dig det här i den här predikan, att det inte är så konstigt att vi på olika sätt får brottas med att umgås med en Gud som vi inte kan se. Vi är små, begränsade människor som har väldigt liten förståelse av allting och helheten. Det är en utmaning för oss att lära oss umgås med en oändlig Gud som vi inte kan se på det sättet. Det är inte farligt. Och det är så vackert att Jesus har hört det. Jesus vet det. Han stöter inte bort dig, utan han kommer att möta dig. Det som kan upplevas som jobbigt och krisigt ibland, precis som för Thomas, kan istället vara det som är dörren, som blir fönstret som öppnar, för att på djupare sätt återigen upptäcka Guds närvaro och Guds vilja i livet. Det står väldigt lite om Thomas i evangelierna. Men det är en av de personerna som det finns mest pratat om i efterhand. Därför att kristna i Syrien, de hävdar att varför kom evangeliet till Syrien? Och de här ganska stora kristna grupperna. Jo, det var på grund av lärjungen Thomas, tvivlaren. Och inte bara det. När Vasco da Gama och andra europeer upptäcktes båtvägen runt Afrika och bort till Indien och södra Indien. När de kom dit i slutet på 1400-talet upptäckte de att här finns redan en kyrka som har funnits jättelänge. Och de heter Thomas kristna. Enligt legenden, och det här är ju väldigt osäkert. Enligt legenden så missionerade och gav sig Thomas ända ner till södra Indien och led martyrdöden år 72. Och vi vet inte, det här vet vi inte, men det är ju bara så fascinerande att det finns det kristna i södra Indien som tackar aposteln Thomas för att kyrkan har kommit till Indien. Och det är så vackert det där, tvivlaren som man kan tycka. Den svage som inte vågade tro. Vars liv fick sådana konsekvenser för världen. Det är något väldigt vackert i det. Och något så här, det här gudomliga nåden och barmhärtigheten. Att det inte är så här vår tro som bär oss. Utan det är Gud som bär oss. Det är Guds barmhärtighet och nåd som är Guds närvaro och som bär våra liv. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att vi får komma till dig. Herre, du som har hört våra tankar och våra, både det som gläder oss och vår trosvisshet och våra frågor och våra tvivel. Tack för att du vet allt, Gud. Tack för att du vill möta oss i allt det vi är och allt det vi har och allt det vi bär på. Tack för att du är en barmhärtig och nådefull Gud. Att du inte förskjuter oss, utan att du kommer till oss. Tala till oss. Herre, vi behöver dig. Herre, vi är så beroende av att du finns. Att du ger oss kraft. Att du uppmuntrar oss. Att du varje dag ger oss det vi behöver. Herre, jag ber nu för mina kära syskon och vänner som sitter här. Att du också ska få kommunicera och tala in i deras liv det som de behöver den här söndagen. Tack för att du är här. Amen.